Ni lyssnar nu på Lille Lördag som kommer ta ett starkt grepp den här hösten om tv-serier. Och vi pratar om allt från dejtingsåpor till faktiskt riktigt goa tv-rullar att kolla på. För vi har ju en riktig tv-höst framför oss.
Verkligen, och det här är hösten där jag inte ska vara ute och syra så mycket och resa så här, utan jag ska sitta hemma och på min rumpa och kolla på tv.
Just det, för det var ju nämligen så i våras att du hade inte varit ute på ett år under coronan. Nu ska vi se här. Så tjejen som hade julfest.
Jag har inte varit utanför dörren.
Det är superspridande.
Ett halvt år. Ja, det hade ju varit roligt. Mm. Men välkomna, jag kommer också att berätta om en gotländsk räkskandal.
Oj. Rafflande. Det är det. Ja, det är väl bara att göra så här helt enkelt. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu åker vi. Det är Lille Lördag.
Har man den svarta rosen så kan man sno någon annans dejt.
Det kommer att bli kaos här.
Matilda S, hon skiter ju fullständigt i andras känslor.
Hon har ingen empati typ.
Kärlek är ingen tävling, men om du vill få tid med killarna här, då får du visa fram fötterna.
Känns det som en desperat kvinnas sista handling typ?
Ja, alltså för er som inte hängt med så är det alltså så i Bachelor att Matilda B, tror jag hon heter, har ju då tagit den svarta rosen. Den svarta rosen betyder att man kan knycka någon annans dejt.
Men är det någonting nytt, måste jag fråga? För det har jag aldrig hört talas om.
Men jag tror faktiskt att det har varit med någon säsong, men det var ett tag sedan. Och det här kommer ju det stora dilemmat då i Bachelor. Är det en tävling eller är det ett kärleksprogram?
Tävling, alltså nu har jag ju inte tittat lika mycket som du, men det känns ju mer som att det är en tävling. För flera av tjejerna säger så här, den första, ja men Elin sa ju så här, den första av Simon och Sebastian som kysser mig, den kommer jag välja.
Ja, exakt. Och hon har ju nämligen åkt dit för att dejta Sebastian, men helt plötsligt så dök Simon upp som en liten, ja, gubbe i lådan där för henne, och hon kände helt plötsligt att det var helt värdigt att ja, fimpa hennes kompis Elvira där i huset. Men hur är det med de här vänskap? Alltså det är mycket som ställs på sin spets här, för här ser vi ju liksom mänskligheten eller kvinnlighetens ytterligheter. Alltså masspsykos har ju aldrig varit så tydligt som ett program som Bachelor.
Nej, men jag tänker så här, det är ju en sån extremt omodern setup. Det är bara så här, skicka tillbaka liksom det här gänget till så här år 1000 och
peta in dem i ett harem.
Ja, alltså det är ju ingen skillnad. Det är så här, den som ja, men den som är hetast är ju den som får leva. Alltså det är ju samma biologiska känsla, tror jag.
Survival of the fittest.
Ja.
Och fittest och fittigast. Men då tänker jag ju så här, för att den här, vad ska man säga, den här otroliga vänskapen kan man ju känna med personer när man är med om samma upplevelse, att man så här delar ett moment och lite så här tappar bort allt man har där hemma. Så här, vännerna man har hemma, de kommer inte förstå ändå, det är vi två mot världen. Och sen så, men det finns bara ett dilemma som skaver i det här huset, och det är att man ska behöva dejta samma kille.
Precis.
Och det ställer ju alla känslor på sin spets. Mm. Både moraliskt och liksom, ja, relationsmässigt.
Men sen kan det ju i och för sig vara så här att, ja, men det vet man själv, man har varit på till exempel en charterresa när man var yngre, att det kan vara två killar som man tycker så här, båda är typ lika heta, vem bryr sig, en semestermans? Kan det vara så de känner, att ingen på allvar tror att det här kommer vara så här, den de gifter sig med och skaffar barn med, utan det är bara så här en rolig liten fling och man får uppmärksamhet. Och vill man ha uppmärksamhet så måste man ju hålla sig kvar så länge som möjligt. Men det är också så här att det är några av tjejerna som är liksom så säkra på sin plats på något sätt. Så då blir det bara att de andra blir så här, de avundsjuka, fula ankungarna. Och nu ser jag inte fula ankungarna utseendemässigt, utan de tar ganska tidigt den rollen som så här bittra andra hans val. Förstår du lite vad jag menar?
Jo, men det börjar ju helt plötsligt nu efter, vad är det, 9 avsnitt eller 8 avsnitt, så börjar man ju skilja agnarna från vetet på något sätt. Och man ser ju vilka som faktiskt är där för att träffa kärleken och kanske också få en tv-karriär på köpet. eller kändiskap. Och man ser ju också vilka som faktiskt bara är till för att vara en dramaturgisk utfyllnad från kanalen.
Precis.
Det är ju välkastat, det måste jag ju säga.
Ja, det måste jag. Men om
men du och jag...
Ja. Men jag tänker ändå så här, vi måste ju låtsas att vi är två av deltagarna.
Ja.
Hej, vi är två kvinnor 40. Vi kan... Vi kanske kunde vara såna här, vad heter det, Bachelor Undercovers, bla bla bla. Nej, det kanske inte skulle kunna vara. Men om du kom dit då, vem skulle du få the hats för?
Gud, jag har bara verkligen tänkt på det där. Ja, men jag skulle nog välja Simon, det är mer min typ av kille. Även fast egentligen ingen av de där killarna ligger inom mitt spann, så är väl han som jag liksom känner att jag blir mest attraherad av, så kan man säga. Men jag bara funderar på vem jag skulle bli i det där huset. För det är ju liksom, det är det som är så roligt med att sitta hemma i soffan och titta. För då kan man ju sitta och döma alla på ett annat sätt. Men jag tror att jag skulle vara rätt usel.
Men jag tycker också att det är en sån här sorglig stilstudie över hur lätt lurade snubbar är med kvinnliga klassiska attribut.
Gud ja, mm. Nej, men det är så mycket könsroller här.
Blont hår och rosa läppstift. I'm in. Ja, men förlåt, ja. Nu kanske jag själv har blont hår och ibland rosa läppstift av en anledning. Men nej, jag tror att jag skulle bli så irriterad så att jag skulle nog säga okej, men då kan väl bara lite roligt här och bli kompis. Fast jag vet inte.
Nej, men,
man kan ju också spela spelet. Exakt. Det har vi ju båda gjort. Jag kan verkligen vara såhär, gud vad blyg jag blev, han gullig och släpa lite med ögonfransarna. Det är inte så att jag inte kan spela det spelet om jag är ute efter någonting. Det har jag gjort. Så.
Gud vad man ser att tjejer gör liksom ansiktsuttryck som man kanske inte gör i vanliga fall.
Mm.
Att man så här biter sig lite i läppen, att det blinkas lite väl mycket, att det slängs med håret. Mm. Alltså det görs allt det där. Och så tänker jag på mig själv när jag varit på så här första dejter. Jag tror jag gör exakt alla de där grejerna också.
Ja, och jag med. Och så här, gud, nu blir det så mycket känslor. Men jag blev så glad. Det där är min livs bästa dag. Sånt kanske jag för sig aldrig har sagt.
Nej, och jag tänker ju också att det är en väldigt speciell situation. För det är ju inte så att i vanliga livet att killar sitter i den utsträckningen och blir intervjuade av tjejer.
Nej, för fan vad göttigt.
De har ju så göttigt. Och det är ju feodalsamhälle. För Simon säger då till en tjej som är så här, ja, jag vet ju att du också har varit på dejt med Sebastian. Men för mig är det okej, jag dejtar 20 tjejer. Hon bara, åh tack. Vi ska lyssna på ett klipp när Melissa, 27 år, är på dejt med Sebastian.
Det får vi börja ut med på dejt imorgon.
Så jag tänker att...
Men gud.
Att den här har du gjort dig så väl förtjänt av idag. Och jag undrar om du vill ta emot den.
Ja. Åh oh, gud, jag, jag kommer att gråta igen.
Ge mig en kram.
Alltså jag kan typ inte ens prata för att jag är så glad.
Vad säger du,
Anson? Jo, men alltså, jag tänker ju så här, jag vill ju bara gå in och typ moffla in en våffla i hennes ansikte och säga så här, nej, det här, du är en liksom driven kvinna, du driver en restaurang, du är en modern, svensk, cool brud. Det här är inte ditt livs lyckligaste dag. Men när man själv har varit på såna här liknande såpor och både deltagit och varit med liksom utifrån och jobbat med, så vet man ju hur snabbt man dras in i den då förmodade romantiska bubblan. Och när man ska säga slåss om killen. Det är en ask, det är, man vill ju att det ska bli en askungensaga. Och de som inte blir askungen är ju askungens elaka systrar. Det är ju hela jävla upplägget.
Ja, absolut.
Så att jag kan ändå, men det är så, här, det är det är så mycket sorgligt. Floskler. Så här, det är mitt livs lyckligaste dag. Ja, men som att liksom Linda Makris då. Hon säger så här, jag är så lycklig, det känns som att jag är Barbie och Simon är Ken. Man bara, men vänta nu här, nu måste jag bara gnugga mig ögonen och kolla på mitt tidtagarur, min monockel från 1833, för att säga, det är alltså en modern kvinna idag som säger så här, jag är så lycklig, jag känner mig som Barbie och han är min Ken.
Han är verkligen så här perfekt på alla sätt, alltså Ken docka och jag var Barbie.
Och, ja, jag vet inte. Jag kanske bara ska rest my case just nu.
Nej, men jag är också så otroligt chockad. Men vem hade du varit då in i huset? Hur hade du liksom tagit dig runt? Jag tänker bara att jag i slutändan, jag tänker att jag skulle kunna bli så här competitive och vara uppe och tampas där med Elin och Elvira och Alice och allt vad de heter. Men jag tänker att jag kanske bara skulle så här, inte klara av grupptrycket. Och bara liksom helt enkelt checka ut och vara så här, fan det här är nog inte för mig.
Ja, men det tror jag också att jag skulle nog börja. Men sen är jag ju, både du och jag är ju tävlingsmänniskor, så det kanske skulle kickat in.
Mm.
Att jag mer skulle sätta som så här, hur långt kan jag komma?
Mm, just det, precis, som en inre grej.
Nej, men jag tror verkligen inte man kan säga så här, jag skulle vara den eller den. För jag tror att när det där kickar igång och man känner så här... Hon ska, ja, men lite som jag är när jag till exempel är med i en auktion, på en auktion, att jag säger... Han, den där tysken, han ska inte tro att han ska få våra så här, grejer från Småland. Den här lilla krukan som mormor Agda har liksom drejat 1833. Alltså jag kan tänka att jag så här, nej, att jag, min tävlingsinstinkt skulle komma igång.
Ja, men jag kände Rebecca, som då ligger rätt bra till hos Simon. Hon var ju på en så här motocross-dejt med honom. Så genom ett liksom, attribut får hon honom, som är rätt grabbigt, får hon då honom på fall. Och så var det en tjej som var den enda som har fått en kyss hittills.
Mm, mm, det är sant, det är sant.
Och där någonstans känner jag så här, ja, men det där landskapet skulle jag nog kunna liksom bemästra.
Men det är också så här, när man läser om tjejerna så står det så här, vem de har sökt till. Så här, ja, men några har sökt bara till Simon, några till Sebastian, men de flesta har sökt till båda.
Mm.
Jag skulle aldrig kunna söka till Simon. Det är liksom,
det är no bara, go för dig.
Ja, och jag tänker på sen Matilda Sommar då. Hon som tog den svarta rosen.
Ja, precis. Jag sa fel förut. Jag sa Matilda B, men det är Matilda Sommar. Ja.
Det finns ju en scen som jag tycker är så här... Nej, men den är på något sätt en härdsmälta av allt som vissa kvinnor vill få andra kvinnor att vara. Vi ska lyssna.
För tjejerna vet nog inte riktigt hur de ska... bete sig i situationen just nu.
Nej, precis.
De känner väl att du körde över beslutet igår.
Ja, men det är inte ett gemensamt beslut.
Jag sa ju till dem hela tiden. Jag tog sommar, kommer ju ta rosen. Så kommer det bli, och det visste ju du och jag, eller?
Ja, du känner ju mig ganska bra också om något.
Det är det.
Ja. Det här är det största som har hänt i huset hittills. Vi har inte haft något drama, vi har inte haft några motsägner. Och alla tjejerna kom överens om att ingen skulle ta rosen. När jag låg och sov. Så det var en krock när jag kom upp och sa att jag ville ha den.
Jag tog en svart ros och alla tjejer i huset känslor går koko bananas. Och de vill inte prata med mig och jag är det här. Och jag har skitsnack bakom min rygg och någon kommer att berätta vad någon har sagt. Och om det sårar dem, ja, då kanske de inte skulle varit med i det här programmet. Ha.
Jag upplever
jag tror också att folk gör det... Ja, fast det är jag inte. Det är ju, mitt hjärta mår bra. Gud, snart blir jag irriterad.
Det får det bli också. Men det är en fucking situation.
Nej, situationen är att jag vill inte prata mer om det. Det fanns ingen sorg. Jag bara känner att alla pressar på mig hela tiden. Jag är bara done med att prata om det. Okej?
Okay. Det är det här jag känner.
Men det här hade inte kommit om jag inte känner att du pressar ut något som inte finns där. Alltså det finns inget där. Så jag blir arg på dig nu.
Det får du bli.
För att det räcker
nu. Sin helvete.
Jag tycker att det är done. Enough is enough för fan.
Okej, nu är då Jolin som utger sig för att vara väldigt bra kompis då med Matilda Sommar.
Mm.
Mm. Så hon vill då liksom berätta för henne att så här, nu kommer det bli dålig stämning. Folk är arga på dig för att du gjorde
det. Hon har tagit psykologansvaret i huset.
Precis. Mm. Men det är ju som Matilda säger, i den här så kallade tävlingen och programmet. Så om inte hon tog den här svarta rosen så skulle någon annan gjort det.
Mm, men uppenbarligen så tycker då folk att andra är mer förtjänta av den. För det har liksom masspsykosen drivit fram.
Ja, de som typ har rosa läppstift och är blonda.
Exakt.
Ja. Och hon är så här, ja, hon tycker mer, ja, men hon säger precis ärligt som det är. Om inte jag hade gjort det så hade någon annan gjort det. Och nu tycker jag det är tråkigt att vara här, så nu tog jag den här rosen. Det ligger liksom inte så jävla mycket bakom det där. Jag tror inte att hon tror att hon kommer åka hem och gifta sig med Simon. Men då sätts det igång.
Mm.
Mm, jag förstår att du mår dåligt. Och till slut lackar hon ju, för att hon lägger på henne känslor och beteenden som hon inte tycker att hon har. Och där tycker jag är så otroligt kvinnligt beteende. Allt, eller men du vet, så här, men jag tycker att jag har kontroll själv med mina känslor. Nej, du har inte det. Vi kan inte lita på dig nu. För att du känner så här och så här. Det är ju en form av minikinihjärntvätt.
Ja, men precis. Jag tror också man blir så... Jag kan tänka mig att liksom, förstår du, leva instängd i det där huset mer med bruden och de här känslorna hela tiden. Jag tror inte jag hade pallat trycket när jag skulle vara riktig ärlig.
Nej, det tror inte jag heller. Eller det hade jag för sig gjort. Men du har, liksom, vi har väl båda varit med om att andra kvinnor ska berätta för en vad man har för problem.
Gud ja, den som antar sig då den här hobbypsykologrollen och liksom då känner. Känslig.
Vi har sett att du har det här problemet.
Ja, vi vet. Vi vet det här.
Även om,
även om du inte vet det själv, så vet vi. Och det gör oss lite bättre än dig.
Sen kan det ju vara så ibland, jag tänker så här, sektliknande situationer till exempel, eller när någon är otroligt medberoende, att så här, man faktiskt har förlorat verklighetsuppfattningen. Men så kanske inte riktigt var i det här fallet.
Nej, så kan det inte vara. Nej. Men vi har ju lite bachelor-historia för er som har blivit lika inbitna fans som mig i alla fall, och snart Ann.
Precis, ja, men nu är det på gång.
Nu är det på gång, ja. Det känns ändå tryggt. Och den första Bachelor, den är faktiskt hela 19 år gammal. Den spelades alltså in 2002. Och det var en man som hette Alex som var den första Bachelor. Han var 31 år gammal, en Harvard- och Stanford-student och tillika affärsman. Förr i tiden så var ju Bachelor, det var ju liksom tvång att killarna och tjejerna som var med i serien skulle liksom vara svinrika och framgångsrika. Mm. Väldigt amerikaniserat, för att det är det enda måttet på lycka i USA.
Just det.
Och i Sverige så jobbar ju liksom Sebastian som typ labbtekniker på AstraZeneca.
Ja, men det tycker jag är ett fett jobb.
Ja, och Simon har lite startups liksom. Nej, men det är ju inte samma, det är ju inte samma liksom så här,
nej, det är inte Harvard.
Det är inte Harvard, och jag sitter redan som CEO på Microsoft liksom.
Men jag tänker också att i USA kanske det finns mer heta snubbar som går på Harvard. Det här är lite, jag vet inte, nu kanske också förutfattad mening. Ah, fortsätt. Jag tror inte att killar som har gått på Harvard i Sverige, Sveriges motsvarighet till Harvard Handels, skulle ställa upp. Förlåt, men...
Nej, det har ju varit lite svårare att attrahera den typen av män i Sverige. Det har ju kroniskt i svensk casting varit problem med att hitta rika och framgångsrika män som vill dejta i tv. Så kan vi säga.
Ja.
Komiskt nog så heter han ju Alex. Och han blev ju då alltså kär i en tjej som hette Amanda.
Aha, Alex Amanda.
Ja, känner vi igen. Men han friade nämligen aldrig till henne i rutan, men de dejtade och var det paret som liksom lämnade serien, om man säger så. Och det här var ju liksom den allra första Bachelorn, och programledaren Chris Harrison säger att till People Magazine att han tyckte att Alex var väldigt modig som vågade göra det här ganska då pionjära programmet.
Ja, ja. Det är ju, alltså, då var det ju också bara en Bachelor, som du sa. Mm. Och då är man ju verkligen utsatt. Här kan ju de, det vet man själv, att om man är två så går det ju alltid, om man håller föreläsning eller show, så kan man ju säga, man behöver inte ha en toppdag varenda gång.
Nej, precis. Nej. Och efter serien så blev jag faktiskt Alex talesperson för Match.com, där han faktiskt gav olika dejtingråd. Det ser man. Ja, men Alex, han kämpar på här. Han har ett riktigt fint CV och har varit VD och managing director för flera stora internationella techbolag, bland annat Microsoft faktiskt. Men är enligt utsago fortfarande singel?
Nej.
Men för att komma från en såpa till en annan, för Bachelor spelas in i 263 avsnitt, och det är ju alltså nästan lika många som den serie som har faktiskt nästan gått längst i världen. Det är nämligen Dallas.
Måste ju säga att det här är den första såpan med de så här klassiska, nuvarande, ska säga, moderna attributen. Mm. Sex, intriger, mord,
maktkamp,
alkohol, drogproblem. Ja, du fattar.
Ja, men precis. Och sen så framförallt rivaliteten mellan två familjer. Och om man nu tänker då på familjen Ewing som det handlar om, och deras rivalitet till familjen Barnes, så är ju det uppbyggt, det är ju liksom någon arketyp för hur man sätter en familjerelaterad dramaturgi.
Romeo och Julia, grekiska dramer, två familjer som liksom, någon blir kär och den andra, och det, ja, men det, så här, de går över lik för att få det de vill ha. Det är det man säger.
Ja, men precis. Men framförallt så är det så här, bortgången pappa, en god bror, en ond bror och en liten halvtrasslig lilla syster. Mm. Känner du igen den här uppställningen från något annat?
Ja, och jag tyckte att det var så jävla roligt. En sån rolig aha-upplevelse när vi pratade om det. Det är då vår tid är nu.
Ja,
den är precis. Exakt uppbyggd efter det här.
Ja, och sen har du också en av mina favoritserier, Succession.
Mm.
Där låter man ju faktiskt pappan nästan dö. Han överlever ju piloten. Och det var liksom ett val man tog långt senare. Han skulle ju dö. Men man valde att behålla honom. Och sen så finns det liksom, man ska inte säga att det finns en ond bror och en god bror. Men en lite godare bror än den onda. Och sen finns det en rätt stökig lilla syra. Som seglar upp och är liksom en, ja, en avgörare i spelet så att säga. Om familjeegendomen. Och Succession påstås ju då baseras på Murdoch-familjens rikedom och mediebolag.
Det kan man ju tänka sig. Det är, så här, det är dumt att gå liksom över ån efter vatten.
Det kan man ju verkligen säga. Den är inspirerad av det. Will Ferrell är en av producenterna. Men den, personen som skapade Dallas heter David Jacobs. Och han kom ju från en tidigare liksom western liksom genre där han har gjort liksom mycket westernfilmer. Och han tog in regissören Gunnar Hellström, den svenska regissören som är skolad vid Dramaten.
Det var ju så stort. Alltså.
Ja, det var otroligt. Han såg ju också lite ut som J.R. på något sätt.
Mm.
Och han hängde ju i Sverige ett tag och gjorde rätt mycket scenföreställningar. Och sen så flyttade han på 60-talet över till Hollywood. Och där regisserade han bröderna Cartwright och McKayen. Så det är möjligt att det är där han och David Jacobs träffade varandra. För mellan 1979, det vill säga ett år efter Dallas hade haft premiär, och 1983 så regisserade faktiskt Hallström rätt många avsnitt i serien och satte kanske tonen. Jag vet inte om det är Hallströms fel eller orsak varför serien fick ett sånt fäste i Sverige eller om det är den bergmanska dramaturgin. Varför det funkar så bra. Men väldigt spännande ändå.
Men jag tänker på det som Bergman alltid hävdade, att så här, om man någon gång har varit förälskad i en person så kommer man alltid stå den nära.
Mm.
Även om man liksom, det har slutat i så här, drama, knall och fall och otrohet, så kommer man alltid känna sig nära hjärtat den personen. Och jag tycker att det ligger någonting i det här. Och det tycker jag också Dallas är ganska så här, bra bevis på. Men jag tycker också att det är roligt så här, med tidens tand. Om man tar en sån person som Lucy.
Mm.
Som hade ett små korta shorts, upptryckta tuttelonisar, tofsar typ. Nej, men som att hon var så här, en tonårstjej som så här, Cliff raggade upp. Alltså det skulle ju inte gå idag.
Nej.
Och det är jag satt även och kollade igenom den här gamla serien Varuhuset.
Ja.
Och då var ju alltid arketypen att det var en elak tantalora.
Mm.
Och så var ju mycket så här Dynasty Dallas, det var någon riktigt ond jävla satmara.
Mm.
Men då är ju också vissa karaktärer som min favoritkaraktär är Rickard.
Just
i Skärken.
Ja, du kan inte släppa Rickard i Skärken.
Nej, jag kan inte. Han var ju då ihop med Görel Kronas rollfigur.
Jag vet.
Men så tänker jag lite när man ser den idag. Han framställs ju kanske inte som den hetaste kexet i koppen, om man säger så.
Nej, kanske inte då.
Nej, men han är ju så här skärkgeni. Hela hans liv går ut på så här,
att kära en kigge så smal som möjligt.
Nej, han är så gammal.
Han kan alltid ha kött.
Ja, han är så den gamla tidens liksom. Han är så lojal och han är så trogen sitt jobb och så här, han skulle liksom dö för en korvasluring.
Precis. Mm. Nu tror jag tyvärr inte att så många.
Nej, vi kanske kan ta
med våra lyssnare vet vad varuhuset är, men det går i alla fall att googla och kolla på YouTube.
Nej, men jag kommer ihåg i alla fall att The Cliff, Lucy's då, som jag nu måste säga, perverterade man. Jag älskade Lucy. Han,
det märks inte.
Nej, men han var den första som fick mig att säga, jag måste flytta till USA. För att han köpte alltid med sig Kina-mat i sån här,
i sina små boxar.
Ja. Och jag bara säger, men hur gott kan den där säga apelsinmarinerade ankan som man håller på att kliddra med sina små pinnar. Du vet, jag blev så hungrig och jag förstår inte så här, varför ska man någon gång mer äta på tallrikar?
Jag tror inte att Kina krogen hade breakat lika hårt om det inte vore för Dallas.
Nej, det
för
kanske
det var ju liksom det enda stället man kunde få med sig de där små lådorna med. Men apropå en rolig trivia vet att cliffhanger, begreppet cliffhanger, det är inte bara en klipphängare utan det är också cliffbarn som är uppsåtet till det.
Nej.
Jo, för att man, du vet ju, Dallas hade de här dramatiska inzoomningarna ja, i slutet ja. Och då var det oftast att Cliff kollade in kameran och det skulle vara egentligen JR's blick man han mötte eller vem det nu var. Och då blev det liksom en cliffhanger, för nästa avsnitt börjar ju då i den scenen där den slutar. Mm-hmm. Så det instiftades liksom i Dallas.
Det hade jag ingen aning om, men jag tycker att det var så roligt att, han som spelade Bobby Ewing, Patrick Duffy, tyckte han var så het. Alltså jag tyckte han var så snygg. Han var så här, ja, men han var som pappan på Lilla huset på prärien. Han var både liksom sexy, varm, kanske inte jätterolig, men han var liksom the good husband typ. Sånt jävla. Och var då gift med Pamela.
Och jag fattade aldrig hur Pamela fick det där håret. Jag fattade inte att de gick och gjorde blow dries i USA långt innan vi ens visste hur ordet stavades.
Riktigt bra frisyr. Och den hade ju även hon i Dynastin.
Jaha.
Blonda.
Jaha, Linda Evans.
Linda Evans.
Crystal liksom. Channing.
Crystal Channing. Alltså det satt som en jävla klistersmäck. Det var ju en sån frisyr som Diana hade också.
Kommer inte ihåg Melissa i Falcon Crest då? Med hennes jävla latinolockar. Och jag var så här. Jag vet att de har lockigt hår under tjejerna, men de där lockarna ser inte ut som mina. Jag fönar och ingenting händer.
Nej, blow dry.
Blow dry och locka efter.
Men jag kommer ihåg också att det här...
Här är en hela min förlorade Dallas barndom nu för tiden.
Varje vecka.
Varje vecka.
Nej, men de var snygga och jag kommer ihåg att det var första gången som jag såg en kvinna då skildras att ha problem med spriten.
Just det.
Och det var så starkt för att hon var ju en uttråkad hemmafru då.
Men jag tror liksom inte att den där bilden blev direkt bra. För hon blev ju liksom en arketyp för en dålig kvinna under rätt många år. Fast hon skulle egentligen göra ett ganska känslomässigt porträtt av en uttråkad hemmafru.
Som hade en otrogen douchebag till snubbe.
Ja. Mm. Men det blev liksom, i och med att landskapet såg ut som det gjorde för kvinnor på 80-talet, så blev hon liksom paria.
Mm. Men det var ju också innan lådvinet, innan boxarna, så då var det så här, det var inte att man hällde upp ett glas vin, utan man hällde upp en drink.
Ja, men precis, för du ser ju nästan varje avsnitt hur liksom J.R. och Cliff står och dricker lite whisky mitt på dagen.
Men det är det första de gör när de kommer hem varje gång, ja. Så här, för fan, it was a tough day, man.
Och
men
nu ska på få lunchen whisky sour. Också, ja. På kontoret. Och då tänker jag så här, då borde det vara så jävla packade hela tiden för att ta alla dessa beslut.
De är cowboys.
Ja, men hon däremot, när hon tar ett glas, då blir hon jättepackad. Mm. De blev aldrig det.
Nej.
Kan det vara det som var skillnaden?
Ja, det kanske är sant. Men jag kommer ihåg att det var så gastkramande att hon hällde upp den här drinken och så var det isbärna. Och sen så liksom höll hon på, och sen så höll hon på med fingret och svepte lite runt kanten.
Ja.
Och sen så tog hon det lite som i, ja, men som han gör i Mitt liv som hund, han som har problem med, ja, men det är ju ett, liksom, det är ju ett psykologiskt beteende att man ska dricka, så kastar man ut drycken istället. Men hon liksom höll det, hon försökte stå emot, hon liksom, det var tusens val och kval och helvetes gap, och sen så till slut tog hon den första klunken och då liksom
stillades allt.
Ja, hela hennes ansikte lugnade sig.
Jag kommer också
kanske inte jättebra införsäljning av alkohol.
Nej, jag kommer också ihåg hur hon drack i bilar.
Jaha.
Det var ju ändå radikalt.
Det kommer inte.
Nej, men hon drack ju drinkar då. Hon åkte ut och typ efter en shoppingrunda och så öppnade hon typ en så här alkoholäsk.
Jaha.
Det var första gången jag blev introducerad för begreppet alkoholäsk. Man bara säger, va? Vad är det där för spännande?
Det var så synd om henne att hon inte klarade spriten. Men det som var att alla män krögade ju dygnet runt. Det som du säger, hon skulle ju framställa som den svaga kvinnan.
Mm.
Nedbruten av den här cowboyen. Ja, men till slut i alla fall, han då, J.R.'s bror, den gode, Bobby.
Som försöker ställa allting till rätta.
Hela tiden. Han blev ju då skjuten.
Ja.
Mm. Och sen så gick inte scenen lika bra, så då skrev de in honom. Och så helt plötsligt en dag så kom han bara ut i duschen.
Ja, och det var allt så bortglömt. Det hade bara varit dröm i Pams huvud ett år.
I flera år. Jag är för två säsonger.
Det är ändå fantastiskt. TV, va?
Jag kan ändå älska det, att så här, det glada 80-talet. Och så här, då kunde man göra lite vad man ville. Mm. Nej, men jag och två av mina kompisar gjorde en snabb sorti från Stockholmsvimlet och satt oss faktiskt på ett flyg till Gotland. Så vi
flyttade. Gud, vilken chock. Du som aldrig ut åker till Gotland. Vad fan händer? Jag vet, gudarna jag måste vara tokiga.
Ja, men min Gotlandstarmen sög. Så vi åkte dit. Ja, men du vet, det första vi ser på flyget är då Thomas Bodström.
Mm.
Den gamle politikern som har varit ute lite i kylan. Han skulle ju leva ett göttigt liv. Han skulle ju nu bli Stockholms heter landshövding. Mm. Det heter det, va? Han skulle liksom köra 10 sköna Ulf Adelsohn år och sen liksom gå pensioner.
Mm.
Men det fick han inte, för han gjorde en reklamfilm för Allras.
Han har satt med mig i ledningsgruppen
och i styrelsen också. Mm. Så att när de häktades så försvann också Thomas Bodström ut i kylan. Så att, ja, tyckte lite synd om dem. Han skulle ner till Fårö, där har de hus.
Mm. Och vad har det med räkor att göra?
Ja, men hur som helst. Vi vet att vi har liksom 40 glada timmar på oss och detta ska maxas.
Mm.
Vi är hemma hos min kompis, de har ju en gård där. Vi kommer till affären. Vi handlar liksom för 5000 kronor. Det måste ätas tydligen väldigt mycket. Och Anna då, hon vill inte käka några kräftor då, så hon vill då käka kräftor. Och jag var så här, efter jag var på min kräfthelg här för några veckor sedan, så känner jag så här, det är svårt att äta de där små askamorna som är så här, äter på varandra, äter på. Nej, efter jag sett dem i burarna så är det lite stilla, min känsla för kräftor. Det är lustigt sånt där.
Mm. Ja, absolut. Jag hör dig.
Men har du aldrig känt något sånt att du har fångat någonting som du sen ska äta och sen kan du eller sett hur det går till och sen aldrig mer kan äta det?
Jag var med som liten på en styckning utav en älg.
Mm-hmm.
Ja, jag åkte skidor på landet och åkte jag förbi liksom en lada och där stod en massa jägare som precis hängt upp en liksom fet jävla 12-taggare i taket. Och precis när jag kommer förbi så sprättar de då upp hela buken. Och alla inälvorna trillar ut på golvet framför mig.
Det här är ju en otrolig filmscen.
Det är en stark scen faktiskt.
På små skidor. Och sen är det någon som liksom styckar en kossa med så här 90 kilo älvor.
Ja, men nu var det ju en älg. Men ändå. Och då till sist så ska jag då en utav... Man kommer fram upp till huvudet då. Då skär man ju...
Nej, men det är så spännande. Åker du för dig själv då ut i en liten skidatur?
Ja, och jag bodde på landet. Vi bodde liksom rätt ensligt. Det var några gårdar där och det var bara bönder runt omkring. Jag hade min lilla skidrutt som jag så här druttade runt. Varför kan jag vara 8-9 år?
Mm-hmm.
Ja, men som man gjorde förr i tiden. Det var ju inget konstigt alls. Man cyklade själv, man gick själv, man gjorde grejer själv.
Jag får så roliga bilder nu. Du med lite så här toppluva med
ja, typ.
Så här jättetofs och så dålig frisyr.
Exakt. Och till sist ska då jägarna ser ju liksom att jag står där storökt och tittar på det här. Det är ju liksom, det är en stark upplevelse. Det är fortfarande en stark upplevelse.
Men är det då Kjell Andersson, mammas och pappas whisky-sörpool, eller är det bara så här att du helt plötsligt står bland 43 jägare och ingen reagerar? De bara så här, låt flickan titta hur det går till.
Exakt så. Jag kommer på ett jägarlag. Ladan är ju precis liksom, vad kan det vara, 1,5-2 kilometer från vårat hus liksom. De har hängt upp älgen i taket och jag kommer i en timing där de öppnar buken på älgen. Och till sist så kommer de upp till huvudet och då skär då en jägare ut älgtungan som är då väldigt lång. Och går då fram till mig med älgtungan och säger så här, har du kikat klart? Lite glatt så där. Nu ska du få se på en riktig tunga. Och då, från den dagen, från den dagen har jag aldrig kunnat prova rätten tunga.
Nähe, vad konstigt. För det äter vi varje fritag hemma hos oss.
Det var ju ändå rätt som förekom rätt ofta.
Mamma och pappa i fjällastugan, ja, bara, det låg tunga. En kotunga med plupp. Bara, du vet, där, fettpluppar på sig. Nej men, jävla galningar. Vem fan kom på idén? Det förstör ju många kvällar för mig.
Ja, men att inte jag blev vegetarian, jag tror inte ens det alternativet fanns på 80-talet just då i alla fall. Men jag har inte kunnat liksom äta tunga sedan den dagen.
Nej. Till skillnad mot alla andra.
Åh nej, fan, allt med lite om tunga.
Ja, då får jag tänka om till fredagen när du ska komma på middag.
Vad var det vi skulle komma till? Jo, du och räkorna.
Hur som helst, vi har en fantastisk helg och som bland annat ger mig insikten av att så här, om män så skulle vara på en resa i 2 år så skulle inte så mycket dryfta som under de här 40 timmarna. Vilket är en stor orsak, tror jag också. Jag läser den här boken om incelmännen, att säga, män är just nu uppfuckade för att de ska vara då både mjuka och hårda, försörja, men ändå sköna. Alltså de är så stressade över den nya mansrollen som de inte förstår sig på. Medan vi sitter och liksom har en härlig helg och vi pratar om ditten och datten och vi kommer till insikt. Så åker vi hem efter 40 timmar och har då ställt ut våra räkskal. För vi andra hade ju räkfrossa. Räkskal och kräftskal i en sån här stor plastpåse som vi då ska lämna in. Vi sätter in i vår hyrda bil och vi åker in. Vi lämnar den på Djurgårdens återvinningsstation. Och sen så ska vi precis blocka. Vi tycker att det doftar så mycket i den här bilen.
Mm.
Elbilar. Och sen så plockar vi upp och sen så känner vi så hur det slår emot oss. Kräft och räkdoft från 1833 verkligen. Det är så här,
fy fan.
Vi ser bara så här, som bevis ser vi bara några så här dillpluppar. Så här, aha, vi förstår nu att detta har läckt.
Nej.
Men det har läckt så hårt. Vi får panik. Vi springer in och får låna disktrasa och så här, som det känns som att man ska använda om man ska liksom ta bort doften av lik från städerskan på Visby. Jag sprutar i de som bara säger, ta det lugnt, du kommer förstöra inredningen. Så här, till slut känner vi så här, ja, med lite tur kanske vi kan hävda när du hör av sig att så här, oj, det kanske var en räka som hade läckt lite. Och så garvar vi så mycket så ska vi ge upp helgens liksom utgifter. Och så säger Karri så här, vi kanske ska vänta tills imorgon innan vi vet om vi har fått så här, du vet, om man har kollat igen och säger så här, vi har hittat en repa och så här, och jag garvar och så här, ja visst. Så i morse så bara, hej, ni måste höra av er angående skadan.
Oj, 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 oj.
Så denna räkfrossa, jag vill inte ens ha den jävla kräftan. Jag åt inte ens kräftan, det var bara för ett annat. Så, här.
Så det var en räk, det var en kräfta alltså?
Vi vet ju inte, för det var ju både räkskal och kräftskal. Men det är alltid så här, du vet, råttan i pizzan. Hon fick höra att hennes man varit otrogen. Då åkte hon över till älskarinnan som var på Gran Canaria i 10 dagar. Och la en påse med kräftskal. Och nu förstår jag varför. Jävligt bra.
Men jag har pillat in räkskal i så här gardinstänger och så där. Det funkar ju.
Har du?
Ja, det luktar i satan.
I gardinstänger?
Ja, du vet, de är ihåliga sådana här. IKEA gardinstänger. Så man bara tar bort ploppen. Så kan man pilla lite räkskal där. Det är världens bästa så här, när man blir dumpad grej.
Nej, men alltså, det är så mycket som händer med dig och ditt liv som du bara ska spatsera förbi. Som du ska simma förbi.
Jag tror vi har pratat om det förut. Typ.
Nej.
Jo.
Oj, då har du bara din räkskal i någonsin.
Ja, jag fick tipset av en väninna. När jag var riktigt försmådd. Blev bedragen och var arg. Då använde jag
räkskalsmetoden.
Nej, då jag, först så tog jag hennes tandborst och så doppade jag den i...
Nej, i bajs?
Nej. I toaborst.
Men hur kom du in? Bröt du in?
Nej, lång historia. Vi bodde ju fortfarande ihop fast vi hade liksom... Ja.
Men det här är ju ett fall för bachelors.
Jag blev helt svettig. Jag vill inte prata om det här.
Okej.
Och sen så pillade jag in räkskal i...
Hasse Shimoda, allt är förlåtet. Kom tillbaka.
Ja, så pillade jag in räkskal i gardinstängen. Vi har alla varit kaninkokerskor. Och en annan kaninkokerska. Jag säger vilken fin brygga jag fick till mig.
Det var så fint. Du står i brygga.
Jag står också i brygga som Marsha gör. Ni som följer mig och tycker att det är roligt att hänga på i sociala medier vet ju att jag numera är besatt utav tv-serien som finns att se på Amazon Prime, Nine Perfect Strangers, som handlar egentligen om Marsha som är en rysk guru och grundare utav självhjälpscentrumet Tranquillium, där ett gäng olyckliga själar med varierande ilandsproblem kommer och gästar.
You're here for the 10-day retreat, us 2.0?
I certainly am. Apparently I'm in need of some fixing.
She picked 9 people who needed to be in a place where they would try anything she wanted.
Have you all gone mad?
There's nothing to fear. Because this
everything. This is where
I want to be. Is Masha batshit or is she the real deal? This is all I
need. Och serien är gjord utav samma skapare eller manusförfattare som har skrivit Big Little Lies och Undoing, det vill säga David E. Kelly. Det är också han som har regisserat.
Tredje serien nu på typ ett år. Som
ja, fyra år i alla fall.
Ja.
Men det som kommer till centret då, de ska ju försöka komma i rätta till sina liksom själsliga liksom dilemman och inre demoner. Och alla är ju, visade sig efter ett tag vara handplockade utav Marsha. Utav en specifik anledning som ju närmare slutet man kommer uppdagar sig. Och Mars använder sig ju då utav mikrodosering utav hallucinogena droger i sitt healingprogram för att komma till botten med deltagarnas problem.
Ska vi lyssna lite på Nicole Kidmans ryska dialekt?
Absolut.
Mm-mm.
I want you all now to close your eyes.
You want to get well? You want to heal? Surrender yourself to me.
Ja.
Ja,
det är svårt, alltså, det är svårt.
Det är svårt. Det är svårt för Nicole, det är lite svårt. Efter ett tag så struntar man faktiskt rätt hårt i att hon är rysk. Man tycker mest att hon är så här, bryter på någon konstig någonting som skulle kunna vara skandinaviska. Och hon har ju också lite så här Lucia look på sin wig som ska vara hennes hår då i serien. Men man släpper allt det där för att det är faktiskt en fängslande historia måste jag säga. Och ni som gillade White Lotus kommer definitivt gilla den här, så jag kan verkligen rekommendera den. Även fast den fick ganska uselt betyg i svenska.
Fast den har verkligen fått dubbla betyg. Alltså recensenterna, det är ganska ovanligt med så här high quality serier att de är så otroligt oense.
Otroligt oense.
Många tycker så här, gud vad den är tråkig, så förutsägbar. Men det som är tycker jag att till recensenterna har de ju bara skickat de sex första avsnitten. Så att man då ska bli så chockad när man ser de sista två avsnitten.
Mm. Jo, det blir man ju. Jag är ju på avsnitt 7 nu utav 8 och 8 kommer på onsdag. Så herregud, jag är helt fast.
Men den här är ju baserad på en bok.
Ja.
Av samma författare som till Big Little Lies.
Mm.
Mm, och det är ändå roligt, nu har jag inte läst hela boken, men man får ju då en, liksom en förhistoria på Misha då.
Just det.
Hur stressad hon har varit och hon liksom, hon har blivit utbränd så att säga då, och det här leder till det här. Men anledningen till att jag ändå ska se den här när jag ser klart White Lotus som jag tycker är fantastisk, det är ju för att nu har egentligen Melissa McCarthy som varit med i The Heat och sen var ju Bridesmaid där,
den är ju en av mina favoriter. Hon är otrolig i den rollen alltså.
Otroligt rolig och otroligt bra. Men det här, vad jag vet, det här är hennes första riktigt stora
seriösa roll.
Dramaroll,
är inte det? Hon är så jävla bra. Och det som jag tycker är så coolt med alla som är komediens, som är bra komediskådisar, de har ju oftast ett rätt vitt spann. Jag kommer ihåg när Philip Seymour Hoffman är med Elon Kane Polly. Det är ju en episk roll. Det var ju liksom en tung dramaturgisk skådis som gör en komedi och stretchar sig åt andra hållet. Och likadant gjorde ju Gary Oldman ett gästspel i Vänner som också var rätt festligt, får man ju lov att säga.
Och även Brad Pitt.
Absolut.
Men han är ju lite doppfäll tycker jag.
Absolut. Nej men så den här är väldigt sevärd och hennes karaktär är så otroligt fascinerande. Jag är väldigt fäst vid henne i serien. Men till andra personer med dilemma så har vi faktiskt startat en liten halvny grej här i podden. Att den kommer ju gå lite då, men nu tycker vi att vi kanske ska slå fäste på det här. För både du och jag får ju rätt mycket DMs, alltså direktmeddelanden på Instagram om olika kärleksdilemman. Och nu har vi faktiskt ställt frågan rent rakt ut. Och vi tänkte att vi skulle besvara ett par.
Det är inte bara kärleksdilemman, det är också så här, min mamma tycker, förstår inte olyckliga hit och dit. Och sådana frågor tycker jag personligen är svårt att svara på eftersom jag inte riktigt har det mandatet.
Nej, det har vi väl egentligen ingen av oss. Men om man nu tycker att man vill låta oss spekulera i det här, precis, så då får det vara på egen risk så att säga.
Ja, ja, för vi vill inte ånyo att ett män, äkta män ska avsätta oss och säga att deras fru har lämnat dem efter på tips.
På grund av...
Kommer du ihåg det, älskling? Okej, okay, så att ni får ta det här lite, alltså vi tar det här otroligt seriöst, men don't sue us.
Nej, precis. Och skicka framförallt inte era män på er. Alla kommer ju såklart vara anonyma, så man behöver inte känna någon så här skam och skuld att man ska bli utfläkt här på något sätt. Men här kommer då den första frågan som vi har valt ut utav rätt många.
Verkligen.
Har endometris och vill att han ska ligga med andra för att få ligga oftare. Och jag mer sällan. Det är ju knepigt. Han tycker att sex är lika med kärlek och connection. Och jag tycker att sex bara är sex. Det vill säga basbehovsbaserat.
Oh, nu börjar jag sätta så mycket. Vallningar,
svallningar. Det var ju rafflande jävla dilemma. Det, måste
det är också så här. Märker du hur mycket hon har liksom på något sätt bearbetat här eller också inte. Hon säger okej, okay, sex och kärlek tolka grejer, det funkar inte för mig att pippa, det är okej okay för mig att han pippar med andra. God gud, ja, jag tycker att det var lättare att ta ställning till om det hade berott på att hon bara säger jag är inte så intresserad av sex, men nu är det på grund av att hon har en smärtsam sjukdom och då tycker jag det blir så här, då är det svårt att vara liksom ja, typen ja. Det är jättebra att han får ligga med någon annan. Det vore ju ja, bättre om hon kom till bukt med det här. Men det verkar vara väldigt, väldigt svårt. Alltså.
Ja, men jag tycker att hon har ju verkligen kommit ut på andra sidan och liksom resonerat fram ett sätt som kan funka för henne. Att hon inte känner sig hotad utav att han skulle välja någon annan än henne när det kommer till själva samlevnandet. Det är väl fantastiskt. Och ja, jag tycker att hon är på andra sidan i det här. Han verkar dock ha mer problem och det kommer ju såklart vara ett dilemma. Här skulle jag ju varmt rekommendera lite parterapi för att resonera vad som är vad i äpplen och päronlandet. Det som har hänt, jag vet en annan kompis som blev då bedragen på grund av hennes endometris. Och det är ju rätt hårt slag.
Ja gud ja.
Kan man väl lugnt sagt säga. För att så här, det här är någonting som man inte kan påverka. Man vet hela tiden att man lever liksom i något gränsland där det riskerar att ske. Hon har ju kommit så pass långt i sitt resonemang så att hon känner att så här, hon är bekväm med det. För hon vill ändå ha bestämt sig att leva med honom.
Men vadå? Om vi säger att Joel och Mattias skulle komma hem och säga så här, ja, jag får inte upp den längre, men det är okej för mig att du ligger med andra. Vadå? Jaha, men om jag inte vill det. Alltså det, liksom, det är så svårt. Då ska man bara ut och ligga med någon som man kanske sårar i sin. Då får du vara fyllelig då. Eller vadå?
Ja, åh gud, nej jag vet. Det låter ju faktiskt helt sjukt nu när du säger det på andra sättet. Men, nej, men jag tror att man så här, om han inte känner att han vill ligga med någon annan, då får man väl också acceptera det.
Mm.
För det här kan ju vara ett sätt för henne att liksom slippa hantera ett större problem.
Sexdockor.
Ja, de finns ju. Nej men gud vad jag vet inte.
Nej, vi kan bolla vidare den här till sexolog
er, ja, eller er lyssnare skulle jag säga. Vad skulle ni göra? Hur skulle ni reagera? Skulle ni acceptera, vad ska jag kalla det för? Legal otrohet?
Men han vill ju inte. Det är det som är problemet.
Nej, men han vet ju att han får om det skulle knipa.
Mm, men jag har kompisar som slutade tända på varandra eller hon slutade tända på honom och då bestämde de att man skulle få vara otrogen, men den enda regeln var att man inte fick säga någonting till den andra, som att man inte riktigt den andra kom hem typ 3 dagar senare och sa hej, när jag var och fika lite med Anita, alltså man vet väl om man vet, det där funkade i 3 månader just också för att hon fick ligga mycket vad han fick ligga.
Åh, shit. Nej, jag har ingen aning. Jag kan inte navigera den här.
Nej, förlåt. Vad dåliga vi var.
Ja, men katastrofala. Nej, men alltså, jag har ingen aning.
Vi bollar vidare till Linn Hed.
Ja, jag tycker hon är cool som...
Jag frågar Linn Hed till nästa gång. Henne känner jag.
Ja, men jag tycker att hon är cool som har vågat liksom utveckla sitt resonemang och kunna skilja på äpplen och päron. Sen är det en sak att göra det i teori och i praktiken.
Ja.
Ja. Om han nu känner då ett känslomässigt... koppling, vilket inte är så konstigt man lever tillsammans med en person.
Nej, det hoppas jag att han gör.
Ja, så är det ju såklart ett dilemma. Men bra att dialogen finns.
Mm. Apropå Cliff och hans Kina-låda.
Exakt. Jag älskar god mat och mys med min man. Han vill mest äta för att bli mätt, oavsett måltid. I fredags frågade jag om han vill ha förrätt och han sa, nej, det behövs inte. Jag blir besviken. Hur ska jag kunna hantera det här?
Är det jag som har skrivit? Alltså, de som är passionerat intresserade av mat, de är så otroligt, liksom, det är ju hela deras värld. Jag har en kille som jag känner lite och som jag också följer på Instagram, Bastin.
Men det är Kristoffer Bastin?
Ja, precis. Kristoffer Bastin.
Och, lika Tom Allans gudfar.
Just ja. Ja, nu blev det ju faktiskt, gud vad många connections det blev här. Men jag kan ju liksom, du vet, jag kan bara sitta och dregla när jag kollar på hans stories här på Instagram. Det är bara så här, hur är det ens möjligt att en så här man som också gör karriär, har 3 barn, bla bla, hur, det här är ju det han gör. Han står ju inte på Sats 8 på lördag morgon, det tror jag inte. Men hans fru som vi också känner, henne, jag har aldrig sett henne lägga ut någon bild på att hon lagar mat. Så att jag tänker bara att liksom, hon får fråga inte, utan bara säga, du lagar din mat och sen så får du bara säga, tvinga honom att njuta. Finns det, kanske ska de gå en gemensam, till exempel, göra en gemensam matresa.
Men om han inte är intresserad, han är en sån här träningskille som bara tycker att mat är kalorier och kost som man måste ha för att överleva.
Fast min bästa kompis på gymnasiet, hon sa alltså, kan vi inte bara ta en tablett istället för mat? Typ ett piller. Jag bara, men det finns inga sådana piller. Eller det gör det ju, men inte som istället för mat. Nu är hon superintresserad av mat. Så jag tänker så här, kan hon locka fram något intresse?
Ja, men kanske. Men jag vet en kompis som dejtade en sån här superträningskille. Ja, men du vet, som var en triathlonkille liksom. Och han, liksom, han sprang ju 3 mil och sen petade han i sig 2 burkar tonfisk och kokade han 14 ägg och sen så rapade han och fes lite.
Och sen gick han och la sig
och runkade. Nej, men för honom var ju mat bara liksom föda.
Jag fattar.
Ja, och det tog ju liksom död på deras relation efter lång tid liksom. För hon var ju så här, det är så jävla tråkigt för han uppskattar liksom ingenting, och för mig är maten som stor del av mitt liv. Det är 50% utav upplevelsen när jag är ute och reser, det är 50% utav vad jag njuter av när jag är själv eller med mina vänner. Och han var bara
Okej, jag har det. Jag har det, älskling. Jag har det. Nej, men så här att män är väldigt lätt att locka till saker som de är intresserade av om man kittlar dem med deras fåfänga.
Mm.
Och tänkte jag på en sån jävla rolig grej som vi lyssnade på i helgen.
And anything less than a woman being enthusiastic about something sexual that is about to happen is a sign that he must stop and talk to her. Tell him that being generous in the bedroom will be reported far and wide among the lands. Because we tell each other everything, and his name shall become legend among us.
Det här var ju Jamila Jamil som har en podcast som heter Way. Och det hon säger är ju så här, att genom att säga då, smickra en man och säga att så här, om du intresserar dig och uträttar stordåd i sängen, då kommer alla kvinnor i hela världen veta om det. Jag tänker att hon kanske kan använda samma liksom lurendrejeri, att så här, om du lär dig laga mat och intresserar för det, då kommer liksom alla veta det. För det är ju så här, män som är kockar tycker ju många kvinnor är heta.
Gud, ja.
Just det, så här, okej, han bara snodde ihop en liten pasta pesto med... Ah, alltså, det är ju sexigt med män som lagar mat.
Det står, är ju som att han står och doppar kuken i en gryta.
Okej, det där får stå för Anita. Hon ser många... Men hur som helst så tyckte jag i alla fall att det där var ett bra tips.
Mycket bra tips.
Smickra honom.
Mm. Oh, den här ni, nu, håll i hatten.
Mm.
Blev uppringd av makens flickvän för en månad sedan. Nu är de sambos.
Oj, oj, oj. Är det allt vi får veta utav det här prekära problemet? Mm. Vi vet, då kan de ju inte ha varit sambos.
Ja, alltså det kan ju gå fort i hockey. Alltså man var ihop och sen så bara misstänka att någon har en affär och sen så tar det slut med buller och bång. Vet du hur det är i nykär och göra slutlandskap, att saker och ting kan accelerera rätt fort. Och helt plötsligt så killar vet vi också har tendensen till att gå vidare rätt snabbt
överlappa. Och det tycker jag känns lite sorgligt också, att man är inte exklusiv, man är bara typ...
Man är någon.
Ja, och det tycker jag, om vi ska nu sammanfatta liksom bachelorbrudarna, så känns det lite också så här, de vill ha en viss typ, sen spelar det inte så mycket, spelar så stor roll vad det innehåller.
Nej, men precis, det är det jag menar, det är lätt att bli kär i en pappdocka liksom.
Men jag tänker på en killkompis till mig. Han, de hade barn ihop och liksom han tyckte, vi alla tyckte att de var ett fantastiskt par. Snygga, roliga, framgångsrika, mysiga, härliga barn, bodde bra, liksom bra människor.
Mm.
Och det tyckte han också. Han var så kär i henne och det var så bra allting. Och sen så kommer hon hem en dag och säger så här, jag flyttar nu. Han bara, va? Vad menar du? De hade ju en gemensamt boende liksom, med sina barn. Nej, jag är kär i min chef och jag har köpt en ny lägenhet med honom.
Alltså.
Alltså, jag vet inte riktigt så här. Ett förslag är att försöka ta sig igenom det här rent vetenskapligt. Jag hade en kompis som blev dumpad helt oväntat av sin fåraherde. Och hon är mycket påläst, beläst och professor typ. Hon tog sig an det här med hull och hår. Hon mådde så dåligt. Hon solade. Hon låg och solade typ 40 timmar. Jag menar så här, 5 timmar varje dag för att bli snygg. Och sen så läste hon så här vetenskapligt hur man liksom tar sig förbi ett krossat hjärta utan att gå under. Så att hon följde liksom det som en vetenskaplig manual, hur man skulle klara sig. Lite som Martina Haag skriver i sin bok, så här, det är något som inte stämmer, som handlar om när Erik då var otrogen med Lotta. Att hon tog 20 minuter varje dag.
Mm.
Hon satte liksom klockan på 20 minuter och så försökte hon överleva det och så fortsatte hon på det sättet. Men det man får tänka är också så här, men vem vill ha den där snubben som typ flyttar ihop med en annan tjej inom en månad? Då hade det inte spelat någon roll om det var du, liksom någon supermodell. Alltså han vill bara ha någon som inte ställer krav, så tycker jag det känns som. Någon ja. Som älskar honom, liksom, men som är en avgudande person.
Ja, men jag tycker det är så jävla svårt det där, för att det är så många män som liksom...
Du har ju varit med lite om det där, älskling.
Ja, jag vill inte heller...
Ja, vi har bästa rådet. Peta in lite räkskal i deras gardinstol. Och så tar du lite toa bajs och stoppar in i hennes tandborste. Nej, men ärligt talat, du har faktiskt varit med om det här.
Nej, men jag har faktiskt varit med om det. Men det som händer med män sen, för de tror att de kan springa ifrån allting, det är ju att det kommer ju helt plötsligt... som ett brev på posten. Sen händer det ofta när du själv då har kommit vidare och liksom känner dig rätt trygg och grundad i din nästa relation. Du kommer och säger, vad var det som hände egentligen? Mm. Och då är ju inte du där. Så ni kommer ju från och med denna dag alltid vara i osynk känslomässigt. Och ja, tiden läker alla sår, precis som man säger. Mm. Det tar en dag i sänder. Och kanske inte försöka att hänga upp sig så mycket på det. Även fast det är så svårt, jag fattar, i början. Men låt inte bitterheten krypa in och bli liksom facit. Det är väl det viktigaste rådet man kan ge.
Och nu med lite facit på hand, om nu ska prata om facit. Så måste vi ändå säga, för jag vet hur den här snubben är, att ja, det kanske var ganska skönt att han...
Du pratar om min, va?
Mm. Du är väl ganska glad att det är hon och inte du som...
Absolut, så kan man säga.
Så att till syvende och sist så blir det alltid bra.
Ja, ja, gud ja. Några som kanske däremot är på en rebound efter förra veckans heta spekulationer, och det har väl tisslat senaste månaden, det är ju ändå Kim och Kanye.
Precis. Kimye. Jag är ju mer intresserad av J-Lo och
Bennifer. Jag tror liksom att Bennifer fick för mycket syre för Kim Kardashian att hantera.
Ja, det är en rolig spaning. Ja. Det här blev liksom too much.
Det blev too much för henne, så hon var ju tvungen att visa vem, var skåpet ska stå och vem pressen ska fokusera på. Och detta då tillsammans med, det kanske därför helt enkelt hon då har gjort en reunion med Kanye i lanseringen utav hans nya album Donda. Och för er som inte vet vad Donda betyder, så är det alltså namnet på Kanye West då avlidna mamma. Hon dog ju för ungefär 10 år sedan när hon gjorde en bröstförstoring. Och det här har ju liksom någonting som har påverkat Kanyes skivsläpp efter det.
Inte Kims operationer.
Nej, inte Kims operationer, utan bara han. Någonting som
har... Jag har ju lyssnat på den här delar av den här släppet.
Ja.
Man måste ju liksom vara beredd. Det är mycket halleluja och det är svart.
Det är väldigt svart. Mm. Alltså förra albumet skulle man mer kunna säga, när han släppte med Paul McCartney, ja, och Rihanna. Då var det ju mycket mer liksom ett sorgealbum som var mycket närmare. Jag kommer ihåg att jag grät första gången jag lyssnade på den skivan. Det var så starka.
Jag älskar den skivan. Ja. Jag tycker den här också är fantastisk. Men det är så här...
Fast det är mer liksom...
Okej,
vad vill du? Mm. Nu är det liksom... Det är mycket i ett. Jag tror liksom att den här skilsmässan har liksom försatt Kanye i någon form
bipolär
av...
state.
Ja, för det här albumet skulle ju också kommit liksom i juni förra året. Mm. Och sen har det skjutits upp flera gånger.
På grund av honom själv.
Ja.
Mm.
Och i lanseringsvideon till låten I Am God så själv antänder ett kapell, och där inne sitter en svartklädd man som ska föreställa Kanye. Vi ska lyssna lite. Did those ideas ever really come to life? Make it all come to life. Make it all come to life. Praying for a change in your life. Ja, den här mannen brinner då alltså upp, men reser sig och går ut ur lågorna. Och då spekuleras ganska friskt om, är det här någon återuppståndelse? Är det en återuppståndelse av honom själv? Tror han att han har blivit Gud? För i första liksom scenföreställningen för Donda, då lyfts ju han upp och plockas upp i himmelen.
Så att, är det Fågel Fenix eller är det liksom Jesus himself?
Då? Ja, och det är lite svårt att veta. Eller det här liksom, för att Kim kommer helt plötsligt också in som någon helt svartklädd brud. Och det har vi också sett då bilder från Met-galan, att hon dök upp då helt klädd i svart i Balenciaga och svart. Huvud var ju många som gjorde sig roliga och sa så här, ja men så här har ju islamska brudar under IS-styret sett ut i alla år. Det är väl ingen konstigt med det. Ja, det var ju kanske inte så att de har en bodysuit då som Kim har för att visa upp sina kurvor. Men det här albumet är också superkontroversiellt, för han samarbetar bland annat med DaBaby som är en rappare då som har blivit anklagad för homofobi i sina texter, och även medproducent är ju då Marilyn Manson. Som varit drevad i MeToo. Och West påstår också i det här albumet under några raptexter att slaveri, det var ju någonting självvalt. Och det har också varit en väldigt kontroversiell textrad. Jag antar att han menar en metafor för att man kan vara förslavad. Men det kanske inte flög helt.
Nej, det kanske inte gjorde. Men jag tänker att säga... Här är ju en man som har diagnostiserats med bipolaritet och nu på något sätt ska göra upp med sitt liv. Ett ganska rörigt liv. Det var ju ganska rörigt det sista året.
Det kan vi säga.
Mm-mm. Och ja, jag vet inte liksom vad conclusion är, men jag tänker också på en annan film som har kommit nu om Lena Nyman.
Just det.
Den dokumentären, och...
Hon var ju en kvinna som hade trivs bättre idag, så kan vi säga.
Precis, och hon säger två saker i... Hon lämnade efter sig typ så här 121 plastkassar, dagböcker och hit och dit om sitt liv.
Mm.
Och Vilgot Sjöman som då gjorde de här liksom filmerna Nyfiken gul och Nyfiken blå, som då satte den svenska syndiga kvinnan på kartan.
Mm.
Helt orättvist tycker jag, eftersom det var ju männen då som tyckte att säga, ja, hur som helst,
Nymphomanen Anita med Stellan Skarsgård bland annat.
Nej, men det är så jävla sorglig, det är en fantastisk dokumentärfilm, det är så jävla sorglig historia över hur hon då för att hon kan få liksom, ja, av Vilgot då, så säger han så här, men jag skulle vilja att du provspelade för en roll, men i, rollen är då anemisk, hon är liksom anorektisk och väger 20 kilo, och Lena Nyman var ju, ja men en vanlig tjej, verkligen liksom, ja men ja, såg ut som en vilken tjej som helst. Och hon insåg att hon inte var då anorektisk när hon provspelade, skulle hon aldrig få den där rollen. Och det var ju liksom startskottet på typ, ja men du vet, 50 års självhat, bantning, tablettmissbruk, bla bla bla. Och sen då när Nyfiken gul och Nyfiken blå kom, så skrev vi flera av recensenterna så här, fan vad tråkigt det var med den där ointelligenta kroppen, det där feta ärslet, bla bla bla. Det är liksom horribelt hur manliga recensenter liksom på den tiden. Men sen så kan man ju kolla på recensioner nu, och då är det mycket så här hur kvinnor ser ut, hårfärg, storlek bland annat. Så att det som är sorgliga med insikten när man ser den här fantastiska filmen om Lena är ju också att så här, inte så jävla mycket har hänt. I senaste Elle till exempel så är det ju en artikel om så här, med kändisarna med typ sämst frisyrer, där man då ingående berättar om till exempel Britney Spears dåliga hår. Då blir man så här, okej, vänta nu, är det någon som måste berätta någonting om den här psykiska ohälsan och vad det gör med människor? Det är ju det första som händer, att man inte orkar ta hand om liksom, ja, men sin renlighet.
Vi ska inte glömma bort att många av dem som jobbar inom just kanske, låter ju klyschigt, verkligen väldigt många har ju inte den bakgrunden, men många som jobbar inom tidningsvärlden har ju också tuffat runt sen Veckorevyn på det glada 90-talet. Och då hade man ju också rubriker så här, vem är Sveriges bästa N-ordet? Så att det är ju svårt att lära gamla tidningskvinnor att sitta, kan vi säga så?
Ja.
För att man har liksom inprogrammerat i sig någon form av kvinnoförakt. För det vet man skapar löpsedlar och det skapar rubriker och det väcker känslor.
Och det är också väldigt tydligt i Bachelor att så här, ja, man som Elin som sitter då helt liksom skamlöst och säger att så här, de andra tjejerna är inte i samma klass som hon. Hon gillar tjejer som är snygga och bryr sig om och som är hot girls typ.
Med det sagt så kan vi bara säga att så här, 2021 kanske inte är så framskridigt som vi alltid hoppas på. När vi hela tiden vill kasta oss tillbaka till någon form av arketypisk grotta för
allt är kvinnornas fel.
Och allt är som vanligt kvinnornas fel. Tack för att ni lyssnat, vi hörs om en vecka.
Puss och kram!
Och just det, säg gärna vad ni tycker om vårt nya grepp att prata lite mer om populärkultur och tv.
Då blir vi glada!
Kram, kram!
Kram, kram!